A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vadå? Vad gjorde hon?
Nej, hon får berätta själv vad man ska berätta.
Vad gjorde du?
Jag tog en helt vanlig snus.
Va? Har du börjat snusa?
Min tjej fick nog. Hon var så, nu klarar jag faktiskt inte det här längre.
Nej.
Om det ska fortsätta vara så här, då får det faktiskt vara riktig snus.
Vi high-fivar får... dig eftersom att din tjej inte är här. Vilket otroligt bra gjort Mias tjej.
Verkligen, och stackars dig Mias tjej som har stått ut med Mia alla dessa år.
Men, alltså, det har inte varit kul. Alltså, jag lägger dem ju överallt, så jag bara kastar ur med dem. Mm. Och så vet hon också att det inte har gett mig någon som helst glädje.
Nej. Mm.
Så nu kastar jag dem överallt, och det är, men jag är glad. Ja. Och trevlig. Ja,
kolla!
Mia, hur länge har du snusat?
Här har vi den, nu scrollar Mia Circle of Snus. Det, hur det vackra lilla livshjulet är.
Ja. Men alltså, det har ändå varit många år.
Tre år tror jag.
Ja, precis. Herregud,
jag såg någon på Twitter
som
skrev att det är så roligt när folk säger att de har slutat snusa, för man har aldrig slutat snusa. Själv har jag hållit upp i 8 år. Jag köpte min första dosa igår igen. Känns toppen.
Så, jag är väldigt glad. Jag tycker inte folk ska sluta snusa.
Nej.
Det är lite för lite cancer i.
Ja, det är ju det. Och lite för mycket glädje.
Lite för mycket glädje och lite för lite cancer.
Absolut.
Okej.
Alltså, ni som kommer in nu här i avsnittet, kan vi säga att vi har precis spelat in ganska länge, men vi hade glömt trycka på inspelningen.
Visst är det så.
Vi kommer inte ta det här igen.
Nej,
men vi har avhandlat att jag har spelat in ett samtal med Woof på Källkritikens dag.
Yeah.
Det ligger på Patreon och på kalendersidan. Vi har avhandlat alla allergier som en anonym kvinna som heter Maria har efter det här allergitestet hon fick av oss.
Precis.
Som hon vann. Mm. Och det visade sig vara jättedåligt,
det allergitestet. Det, lita inte på köpta allergitester.
Nej, precis.
Det är kontentan.
Sen har jag också gjort en väldigt långt försök till ursäkt till alla kvinnor 50 plus där ute. Och den kommer jag inte ta om.
Nej. Men låt oss säga så här, vi som hörde den, den var otroligt innerlig.
Verkligen.
Och jättefin. Och om vi hade tryckt på räck, så finns det inte en enda kvinna 50 år uppåt, 50 år neråt, i någon ålder.
Nej.
Som skulle kunna ha ett enda ont ord att säga om Emma Knyckare. Nej. Så bra var ursäkten.
Så kansla mig. Jag grät till och med.
Jag skulle vilja att kvinnor i den helt normala åldern, 80 uppåt, hör av sig om de lyssnar på podden.
Mm.
För att det hade jag tyckt var kul att veta.
Jättekul.
Ja, ja. Verkligen.
I den här ursäkten så lyckades jag också skohona in att jag uppmanade folk, om de vill se min stand-up och Petrina Solans stand-up, och gå in på inaochpetrina.se där man kan köpa biljetter, för den turnén börjar ju typ nu.
Jätteroligt, yes. Ju. Och det var ju för att du har tappat en, för att jag skulle få sån straff av en kvinna i 50-årsåldern att hon inte skulle gå på din och Petrinas show.
Mm.
Vilket jag tyckte var mer ett straff mot er.
Precis, men vilket du sa återgav med stor ödmjukhet och med trevlig ton.
Verkligen. Ingen hängdes ut, vill jag säga. Det var inga namn som nämndes.
Nej, det var det inte. Det var härligt det att vi också har en livestream.
Mm.
Så att det finns folk som tittar, som fick vara med.
Vissa vet.
Det härliga.
If you know, you know.
If you know, you know. Vad ska ni prata om idag?
Jag ska prata om livsverk.
Snyggt.
Ja, jag ska prata om bråk inom relationer.
Ja, det kan bli kul. Mm. Jag har aktuella ämnen.
Som att Emma var jätterädd att du skulle säga bråk inom matematik. Jag blev så glad när du sa inom relationer.
Ja, det är ändå någonting jag kan relatera till.
Just det, ja. Kan ja. Bli kul. Så är det också. Kan bli kul. Tackar. Då lutar jag mig bara.
Men gud vad härligt att du har börjat snusa, Mia.
Mm.
Alltså vi borde bara göra ett helt avsnitt om det.
Ja,
ett hyllningsavsnitt till dig. Jag har aktuella ämnen. Det har pratats om NATO hela veckan. I normalsamhället och även på det helt normala forumet Flashback. Det kanske inte är så konstigt att det har pratats om NATO. För att det har ju pågått grejer med NATO. Vi har fått vara med och så vidare. Det har varit så mycket NATO att moderatorn i den stora samlingstråden om NATO-medlemskapet tyvärr har behövt stapla upp lite nya regler över diskussioner som man inte får ta upp i tråden. Han skrev, saker som inte hör hit är till exempel nutida och historiska krig och konflikter som inte inbegriper NATO. Inrikespolitik i andra länder och era åsikter om varandra. Så det var lite nya regler som tillkom. Har det hindrat Flashback från att diskutera historiska krig, inrikespolitik i andra länder och att inte uttrycka åsikter om andra användare? Svar nej. Det har varit inlägg om nederländsk infrastruktur blandat med kränkmackor för användaren Stig Engström. Han har nämligen vägrat göra avkall på att kalla både den ena och den andra för jävla efterbliven. Och när Pyssen 87 räknar ut att det livesända inträdet i NATO är fake eftersom att sändningen inte kan vara live eftersom att det är ljust ute, så svarar Guldvask, fy fan vad dum du är, din korkade jävla dåre. Kristersson är ju i USA, det är en viss tidsskillnad mellan Sverige och Amerika, gå och lägg dig nu din jävla sopa. Men nu är ju allt över. Papprena är påskrivna, presenterna är överräckta, allt är klappat och klart. Leland 1979 har följt hela kalaset på tv och skriver på måndagskvällen, nu gråter bara Svenska Freds i SVT. Det var det som var kvar.
Ja.
Och titta, de gör ju det. De gråter, för nu är vi ju med. Det var ju så det blev. Det blev ju ingen folkomröstning om NATO. Det pratar de också jättemycket om på forumet. Däremot så har det gjorts lite andra omröstningar. GP har till exempel ihop med Novus gjort en undersökning som visar att svenskar vill ha skydd från NATO, men inte strida för NATO.
Vilket är en så himla rimlig hållning.
Ja. Verkligen den enda rimliga hållningen.
Ja.
Man kan ju 100% relatera till det.
Ja.
Man vill ha utsikt. Men man vill inte gå upp för ett jävla berg.
Nej.
Man vill ha en god macka, men man tänker inte rosta den själv.
Nej.
Man kan tänka sig att ligga, men det är inte värt det om man måste duscha först. Sådana grejer.
Undrar man inte också med den här... Jag har missat att folk ville ha folkomröstning, men det är ju makes sense. Men man undrar man inte om det gänget också tyckte att man borde få ta del av all underrättelseinformation då inför det valet? Det blir ju
väldigt svårt att ta ställning.
En väldigt svår ställning att ta. Jag känner mig inte kompetent.
Nej, precis. Nej, verkligen inte. Man vet ju inte ett jävla skit.
Nej, ingenting. Alltså, utom att de har väldigt, väldigt bråttom. Det är någonting som ändå känns lite lurt.
Ja, man har ingen aning om vad det innebär. Alltså, det är ju helt jävla omöjligt att veta. Eller såklart inte om man är insatt. Men nej, väldigt svårt. I tråden omröstning om NATO-medlemskap undrar Voice of Destruction så här. Någon som vet varför det inte har utlyst folkomröstning om svenskt NATO-medlemskap? De nationella folkomröstningar som har gjort hittills som har ägt rum i Sverige är, och så räddar han upp de 6 stycken vi har haft, rusdrycksförbudet 1922.
Vad heter rusdryck? Ah, okay.
Rusdryckarna där, ja. Högertrafiken 55, pensionsfrågan 57, kärnkraftsfrågan 80, EU-medlemskapet 94, införandet av euron 2003. Fick ni rösta då?
Euron, jajamän.
Ja, om jag och Mia fick jag.
Mm. Ja, det var mitt första val. Mm. Jag hade precis fyllt 18, ja. Jo, ja, precis.
Ja, just det. Nu är jag så där igen att jag är Donald Trump och alla som är äldre än mig är Joe Biden. Det enda jag pratar om är att jag är 4 år yngre. Jag vet inte om jag fick rösta. Ja, men precis. Det har varit då totalt 6 stycken rådgivande folkomröstningar under loppet av 102 år. Och det som är det roliga med just rådgivande folkomröstningar är ju att de är just rådgivande. Politiker kan ju absolut köra över dem, som man till exempel gjorde med folkomröstningen om högertrafik, där 82,9% av befolkningen röstade nej, skriver Voice of Destruction då. Dissuis svarar: vi brukar mest ta folkomröstningar när det är jämnt skägg mellan alternativen. De flesta omröstningar har ungefär 50-50 mellan alternativen. En kvalificerad majoritet är för medlemskap. Att det skulle vara därför man inte har gjort någon folkomröstning då.
Men de lärde sig ju lite av det där nejet till ja, högertrafik när de gjorde kärnkraftsomröstningen. Ja. Och kasta in ett tredje alternativ.
Ja, då hade de olika linjer istället.
Hur ska även... vi veta nu?
Det gjorde de i pensionsfrågan också. Som var efter att det var så. Linje 1, 2, 3. Och sen är det så mycket så att man orkar inte ens.
Nej.
Mycket lägre valdeltagande.
När ser du det?
Ja, men precis. Och det har varit jättejämnt. I rusdrycksförbudet var det jättejämnt. EU-medlemskapet också ganska jämnt. Och i euron också relativt jämnt. Förutom högertrafiken då, som ni sa. Där lät man ju folk rösta och sen körde man över 83% av befolkningen. Perfekt. Man skulle ju kunna se det som att man röstar på ett parti som är för eller emot NATO, och att man på det sättet röstar om
det hade ju varit något supersmidigt.
Om det var så.
Ja.
Men nu är det inte det.
Nej, det är ju inte det.
Men Flashback har faktiskt gjort egna folkomröstningar om NATO på forumet där majoriteten inte är för. Det blev jag lite chockad av faktiskt. 2022 så röstade 51% nej till NATO på forumet. Det var det ungefär 1400 som deltog. Och 2024, när man gjorde om omröstningen, så sa 59% på forumet nej till NATO. Så en majoritet på Flashback var alltså emot, i alla fall av de som har röstat. Men den folkomröstningen, den gills ju absolut inte. Det är ingen som bryr sig om den. Användaren Homedeus konstaterar: nu är vi med i alla fall! I ett sent inlägg i tråden. Vi är ju nu då den 32:a medlemmen i NATO. I måndags hissade svenska flaggan utanför huvudkvarteret i Bryssel. Det grät många glädjens tårar över att vår flagga äntligen vajar bredvid Turkiet som vi längtar. Och så gott med Turkiet. De har ju så god yoghurt. Även Flashback satt bänkade framför tvn under inträdesceremonin i Bryssel. Agents of Sith skriver: klockan 12 ska det ske. Fan att man inte är där. Det är ju en historisk dag. Till Agents of Sith's försvar kan jag säga att det var inte speciellt många där. Jag snabbspolade livesändningen. Det verkar ha varit Ulf, NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, kronprinsessan och några som tutade i trumpet.
Ja.
Den gemensamma peppen på Flashback försvinner tyvärr ganska fort under livesändningen av flagghissningen i Bryssel. Karman skriver: det regnar och blåser under flaggceremonin i Bryssel. Det är ett dåligt omen. Fan vad det regnade. Och blåste snett från sidan. Det var ju fler folk där, kom jag på nu. För det var folk, varsin person som stod och höll paraplyer också. Ja. Över Jens, Ulf och Victoria. Mm. Så några till var på plats, ska ändå sägas. Och så flagghissaren såklart var ju där. Som fick kämpa med att få upp flaggan i stormen. Det utstrålade inte folkfest direkt, det gjorde det inte. Nicolas Sarkozy, användaren, kollade också på ceremonin och recenserade den så här: Brundvärgen, enligt uteslutningsmetoden här får jag säga då, så har jag listat ut att det är Ulf Kristersson som han menar är brundvärgen. Eftersom att de andra är Jens och kronprinsessan då. Han skriver, brundvärgen står och eyeballar Stoltenberg istället för att vara lite representativ. Edith, brundvärgen, har en snorkråka i vänster borre. Eller är det koks måhända? Hur fan kan man inte hålla koll på snoken innan man gör detta för i helvete? Ja. Men ni hör ju, peppen förvandlades snabbt till en stor besvikelse. Trist. Även vid flagghissningen i Stockholm verkar stämningen ha varit sådär. Användaren Drommar skriver, på hissningen av NATOs flagga i Stockholm bar de förbi en döing. Ledsen. Smiley. Ja.
Är det sant?
Det låter inte så festligt. Jag vet inte om det är sant eller inte. Jag vet heller inte om döingen, att den var så peppad av NATO-inträdet.
Att den bara knallfall.
Ja, precis. Ah. Festat för hårt. Eller om det bara var en coincident att de bara fick bli.
Det är ju väldigt...
Under firandet. Många frågor, väldigt få svar. Låter inte så festligt i alla fall. Men glädjen och peppen är som tur var större i tråden som startas efter att alla flaggor är hissade trots kraftig vind och döingarna är bortforslade. I tråden Sverige är nu med i NATO skriver Lookalike. Ett fyrfaldigt hurra för fädernes landet. Det leve! Hurra! 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 Vi sällar oss slutligen till övriga västerländska demokratier, vilka vi tillhör sedan urminnes tider, för att inte tala om vårt nordiska brödrafolk. Fuck Putin för alltid!
Och jag fick så stark vibb av pappan i Carl Bertil Jonssons julafton när du läste det. Det var jättelik, det ser ni på streamen.
Just det, han jättefin. Gör ju också ett hurra, ja. Poo Sausage skriver, Sverige äntligen formellt med i NATO. Halleluja! En gammal dröm som går i uppfyllelse. Det är ändå mäktigt. En gammal dröm. Det är en sjuk bucket list. Lära sig dreja, simma med delfiner, få vara med i NATO. Mm. Overmind tillägger, detta kommer vara med i historieböckerna. Snart är det fred världen över. Och så kan det ju faktiskt vara att det som krävdes för att det skulle bli lite ordning på världsläget var att lilla Sverige fick vara med. Vi får se. Jesus Kristus är också superglad, fast av omvänd anledning. Han skriver, äntligen. Äntligen är det slut på den här satans freden. Nu får vi prova på krig snart. Fan vad taggad jag är! Och användaren 2020 känner inte bara glädje utan varm lycka. Han skriver, en vacker dag. Det fyller mig med varm lycka att Sverige nu fritt kan lemlästa ryska orcher. Skogshuggantrén fyller i med, nu ansluter Sverige till Mordors arméer. Det blir hett om öronen för kineserna när vi vikingar kommer.
Ja, är det dit vi ska?
Ja, det är ingen aning. Nej, okay.
Spännande.
Kul.
First we take Manhattan. Härligt, säger Dodde 03 och tillägger att det känns tryggt att ha, citat, fläskiga NATO-flygplan över huvudet. Schloenen känner sig också trygg, han skriver. Ikväll somnar vi alla tryggt under kärnvapenparaplyet medan smygbögen Putin gråtrunkar sig till sömnes. Mm. Ja, hur mycket tror ni att Putin gråtrunkat sig till sömns av Sveriges i veckan?
Nej, jag såg den här intervjun som han gjorde med statsmedien när han blev utfrågad. Det var, nej men då, han tog det med ro, så kan man väl säga. Han var så, jag förstår inte. Men de gör som de vill. Det var väl typ det han sa. Sa Tobias Billström en gång, det var roligt. Det roliga det. Nej, men det var väl det jag tog med mig.
Det var det du tog med dig, ja. Ja, han kanske går runt med bajrande i kalsongerna och skakar av skräck. Man vet inte, men det verkar inte så, precis som du säger, Mia. Han höll ju också sitt tal till nationen igår, torsdag alltså. Jag kommer säga att det här hände i talet, men det kanske var i intervjun. Jag läste lite om vad han hade pratat om. Han verkar mest ha pratat om hur gott det är med typ keramik eller vad det var för något, och att ideella idrottsföreningar borde få mer pengar. Han nämnde inte Alexej Navalny alls.
Nämen.
Nej. Eller typ Ukraina. Av taktiska skäl, gissar jag. Mm. Eftersom att de flesta ryssar verkar ha tröttnat på det här kriget. Så det är ju dumt att påminna dem om det då. Precis innan det är inom väldigt stora citationstecken, är val i Ryssland. Däremot så pratade han ju om oss. Jag fick för mig att det här var i talet till nationen, men det kan ha varit i den här intervjun. Så himla mysigt tyckte vi i alla fall att Putin pratade om oss. Han gjorde det, han sa ju så, Rizjulia, Tobias Billström, jojo, som du sa, jävla tönt, typ så sa han. Han pratade om oss, han pratade om att vi är töntar. För att vi inte har fattat vad vi har gått med i när vi gick med i NATO. Putin sa att vi och Finland gärna får vara med i den västerländska klubben. Samtidigt då som vi säger, vi vill inte ha NATO-bas på våran mark. Och så sa han så, well, nu får ni ju det, fattar ni väl, era jävla töntar. Det är typ ett exakt citat, vill jag också bara säga. Så Putin tönt-shamade oss rätt jävla hårt och avslutade med lite hot om kärnvapenkrig om vi tallar på Ukraina. Och med vi menar jag NATO då. Och då var det ju vi i Sverige som fick jättemycket bajram då. Oj vad vi skit ner oss i kalsongen. I onödan visade det sig. För då sa Finland så här till oss. Så där säger han hela tiden. Vi är vana, sa Finland. Så det är inget att vara orolig för. Det är Putins helt vanliga sätt att kommunicera. Så det var ju väldigt skönt. Men alla är såklart inte lika glada över att den gråtrunkande Putin säkert är jätterädd nu och bajsar i kalsongen. När han officiellt kommer få spö av användare som Grisus Kristus. Det finns såklart en hel del kritiska röster på Flashback. Vilket deras egna folkomröstningar inte minst visar. Foden är till exempel inte imponerad och spelar upp en liten sketch. Där säger han att Sverige är så här. Vi är med i NATO! Vi är med i NATO! Detta är fantastiskt! Och att resten av världen är så här. Ja, och varför firar Sverige det? Östeuropas u-länder gick med för typ 20 år sedan. Och sen så skriver han att Sverige har blivit ett pinsamt u-land och att man faktiskt skäms. Och PIS 2023 tycker fortfarande freden har en chans. Det hör man lite på användarnamnet. Han skriver så här. Läs gärna på om icke-våld. Det är den enda framkomliga vägen. Att vi ändrar vår mentalitet och istället för att slå tillbaka vänder andra kinden till.
Det är så himla dålig uppmaning. Läs gärna på om icke-våld. Länk, frågetecken. Ska jag bara googla icke-våld och sen läsa allt som om... Eller fan är det för uppmaning? Läs gärna på om
istället för NATO så vänder vi andra kinden till. Får en riktigt fet örfil där också. Roine Oberg svarar, säg det till Ryssland. Ska läsa på lite då. Icke-våld och vända andra kinden till. 991 ESS försöker döda stämningen med att ställa en kritisk fråga. Han skriver, ska de höja skatten för att finansiera alla uppgraderingar eller blir det neddragningar på annat? Betalar inte skatt i Sveriges stan själv men tänker på er andra kucks. One too many.
Jävlar vad bra.
Det blir det, blir det.
Är det en svanktatuering?
Ska ni betala mer eller drar man en på annan kucks? One too many svarar, vore fint om du kunde hålla dig i ditt shithole country och sluta lägga dig i saker som inte har med dig att göra, din landsförrädare. MMVov93 är inte heller i firartagen. Han skriver, den dagen det blir NATO vs Ryssland, Kina och Nordkorea kommer inte NATO-medlemskapet hjälpa mot kärnvapenkrig. Du är 99,9% död ändå. The Flying Farang svarar, ja, alltså vi är ju 99,9% döda även om vi skulle vara alliansfria. Kärnvapen tar ju tyvärr inte hänsyn till neutralitet. Damned if you do, damned if you're not. Eller hur fan man säger.
Typ så.
Allra minst peppad är i alla fall användaren Foden. Han skriver, att Sverige gått med i NATO måste vara vår tids mest ointressanta nyhet. Visst, man kan rapportera om detta, men svensk media är besatt av något som är så jävla sjukt ointressant. Livesändningar från en jävla flagghissning, extrainsatta nyheter och så vidare. Resten av världen bryr sig inte ett skit, inte ens Ryssland. Sverige var inte otryggt innan och inte tryggare nu heller. Allt är precis som förut. Ska bli skönt att slippa dessa tramsiga nyheter i brist på annat. Trist, hörni. Vad hände med den trevliga och peppiga deppiga stämningen, det goa pratet om orsdödande och brödrafolk, det tyckte jag var mycket mer mysigt. Jag tänkte att vi skulle få upp stämningen igen. Jag fick söka mig till Reddit för att få upp den. This Garage 2 skriver: vilken låt borde vara våran krigslåt som används för att peppa rekryterna och de i tjänst för att försvara Sverige?
Ja, det kommer bli något med Sabaton.
Ja, det kommer definitivt.
Det är många som föreslår det faktiskt. Väldigt många föreslår Sabaton. ABBA tycker någon också är bra.
The winner takes it.
Eller också, does your mother know? Att det handlar om svensk moral. Någon föreslår svenska nationalsången. Den duger väl, säger någon. Sandtrampare föreslår röstar på klassiken Nu tar vi dem med Håkan Södergren och hockeylandslaget.
Jag röstar, jag röstar på Jag går och fiskar med Per Gessle.
Den är bra. Spelades också på min mormors begravning.
Det var gulligt.
Ja, det är gulligt.
Ja, det
fint sätt att se på
gulligt.
Döden.
Fy fan vad fint.
Magic Bro har ett väldigt bra förslag faktiskt. Det här är lite svårt att läsa, men här kommer hans förslag. En brigad HKP-16 dundrar fram över den norrländska urskogen. Sammanlänkade med länk 16 streamas från Strict Grizzlies E-Types This Is The Way. Från helikopternas överdimensionerade högtalare med en volym som Folkhälsomyndigheten definitivt inte anser vara hälsofrämjande.
Jag ser det, man hör det.
Ja. Längre fram i skogen går bataljontaktiska grupper ur 200, skyttebrigraden från Petjenga. Prapotovski, Ivan Nikolajevic hör eurodiskodunket och skriker bakåt i leden att flygare kommer. Men som vanligt fungerar inte rysk LV på taktisk nivå och alla får panik. Helikopterna flyger över kolonnen, dörrarna öppnas och svenskarna börjar kasta ner tunnor med någonting som luktar svensk tallolja över de mekaniserade kolonnerna. Från sista helikoptern kastas det ut en tändsticka och inom några sekunder står hela kolonnen i lågor. Det sista praporstisk Ivan Nikolovci hör innan hans tankerhelmet smälter över öronen är...
Coming up, coming up.
Nära nog. Det är en perfekt låt.
Det är en perfekt låt. Mm. Jag misstänker att jag har pratat om det i podden innan. När amerikanska militären försökte få ut Noriega ur Panama. Han satt liksom i och tryckte in i ett palats, vägrade komma ut. Och så ställde de bara stod där och väntade på typ, han måste ge upp förr eller senare. Det var väl i Panama, Noriega. Ja, jag tror det i alla fall.
Titta inte på mig.
Nej, och så spelade de i alla fall Never Gonna Give You Up med Rick Astley dygnet runt. Never Gonna Give You Up. Där stod de där ute och väntade ut honom. Sicka jävla terror.
Rök ut honom. Ja. Funkade det?
Ja.
Ja, fy fan vad bra.
Inte bara låten. Men.
Nej, det var inte det.
Nej, det är det. Det är en väldigt, väldigt bra låt i alla fall. This Is The Way. Det finns bara ett problem som Burreboll påpekar. Ryssarna älskar E-Type. Många hade nog bytt sida och slagits för E-Type. Istället.
Ja, det är väl bra.
Fiska.
Nej,
det är väl skitbra. Ja, det är jättebra också.
Särskilt, det är väl det som är att läsa på mycket våld. Det är väl sånt man lär sig då. Spela E-Type så kommer alla över till vårt.
Förråda sina egna. This Garage 2 skriver: personligen tänker jag på När vindarna viskar mitt namn av Roger Pontare. Ni hör ju vad som kommer hända, tjejer. Det är ett utmärkt förslag, säger jag. Jag behöver inte läsa fler. Den är nationalistisk, svängig och framförallt bra.
Det är väl typ din favoritlåt?
Ja, det är det absolut.
Petre guld efter festen.
Ja, jag har sett den dra den på karaoke några gånger också. Ja. Det är skrämmande och inspirerande samtidigt.
Vilka rörelser.
Ja, men när, det är någonting med när du går igång så på Vindarna viskar mitt namn som gör att man ser sig lite oroligt omkring och hoppar att det inte är för mycket invandrare där. Ja. Så det är lite så, oj, det är en glöd i ögonen.
Verkligen. En gång var det ju det, kommer du ihåg det?
Ja, det kommer
när
jag,
de gick.
Det var någon som sa det faktiskt när du skulle dra igång som var så, drog mig bara så, nej, det här kan inte hända. Nej. Jag bara, vänta du och se. Det kommer gå jättebra. Och mycket riktigt gick det ju.
Det går nästan alltid, ibland går folk hem. Men nästan aldrig. Men hörni, nu är det ju inte bara Sverige vi måste tänka på när vi väljer krigslåt, utan på hela brödraskapet. En för alla, alla för en. Så eftersom jag, likt mitt land, är en jävla tönt, har jag därför gett Roger Pontares Magnus Opus en liten ny touch. En så kallad NATO-touch. Vi var fångade i ett mörker, vi såg inget ljus, tills NATO tog våran hand. De erbjöd oss att vara man, ingen mus. Vi bytte mot Östersjöns strand. Så nu har vi styrka. Vi har kraft att försvara vårt land. Vi har en flagga och inget mer. Men vi känner ett brödraskapsband. De vill att vi ställer upp och slåss trots dem vi är. Ett ganska töntigt EU-land. Putin gråtrunkar med sin hand. Sin hand. Och regnet som föll under vår ceremoni, det släckte en brinnande törst. Att få vara med i en krigshierarki där vi är motsatsen till störst. Men vi är så glada och så stolta för att få vara med. Vi är som en hund en stund. Ja, så länge som det är fred. Men de vill att vi ställer upp och slåss trots dem vi är. Ett ganska töntigt EU-land. Putin gråtrunkar med sin hand. Sin hand. Därför var slut.
Men dra mig baklänges, var starkt.
Gud, så
svettigt nu.
Så bra.
Jag tycker att det är ett bra val av låt, Roger Pontares. Till exempel I Touch Cats skriver så här: som soldat kan jag bekräfta att Roger Pontares toner kommer vara det sista fienden hör. Så det är väldigt bra. Då har vi i alla fall en bra grej som har kommit ut hittills.
Ja,
bara,
vilken otrolig
medlemskapet.
Jättebra. Det behövs ingen folkomröstning, den är ny nu. Det är vår, nu kör vi den.
Ja,
det är
NATO-låten. Det är så det funkar.
Ja.
Fy fan vad bra. Jävlar i min lilla låda.
Jag knäppte upp byxorna för att jag skulle sjunga.
För att känna magstödet.
Nu knäppte jag dem igen. Flashback
forever. Idag tänkte jag prata om livsverk, för det är ju något så jävla mäktigt med livsverk. Och viga hela sitt liv åt en stor enda sak och bara så här: det här ska jag bli ihågkommen för, det blir så jävla mäktigt. Det är nice att kunna hålla fokuset, tycker jag, på en enda pryl. Och när jag började kolla runt om det här fick jag en känsla att vi har väl pratat om livsverk tidigare i podden. Så för säkerhets skull läste jag igenom vår Patreon Tobbes helt otroliga wiki om Flashback Forever. Och då fick jag gå tillbaka hela vägen till avsnitt 7 som heter Hare Krishna kameler och drönarpattar.
Just det.
För att hitta vad jag tänkte på. Det är kanske svårt att komma ihåg det avsnittet, tjejer. Det släpptes 10 mars 2020. Det är 4 år sedan. Typ exakt. Från när vi spelade in det här.
Exakt så många år yngre som Trump är. Som Biden.
Som Biden, precis. Och då pratade du, Emma, om Mello. Jag pratade om ett annat högaktuellt ämne, corona. Och du, Mia, du pratade om användaren död och återfödd. Och så här lät det då.
Oh, wow. Den 19 oktober 2012 så hände det något stort. Död och återfödd har under drygt ett halvårs tid jobbat på vad han kallar för en vetenskaplig avhandling kring vederläggandet av den moderna kosmologin. Flashbacks genom tidernas längsta trådstart. 460 000 tecken lång.
Går det ens?
Nej, det är uppdelat i 40 inlägg.
Han kallar tråden för sitt stora livsverk.
Ja.
Precis. Ja, det är fint.
Ja, för jag blev typ osäker på ens vad ett livsverk är för någonting.
Ja, till exempel det här.
Ja, just
det. Det är väl lite som ett Magnus Opus.
Nu fick, ja, precis. Uppdelat på...
Varför heter inte det?
Ja, varför heter det inte Magnus Opus?
Om Magnus gör det i alla fall, så borde det heta det.
Faktiskt. Ja. Jag undrar
hade jag
det.
Hetat Magnus så hade jag gjort ett Magnus Opus.
Vart på en som heter Magnus Opus.
Såklart, ja. Annars är man ju en idiot.
Barbados Magnus, om någon, vakna.
Ja, eller Magnus med. Uggla tänkte jag kan få det.
Jag kan tänka mig att fan vad sjukt om båda de två gjort det nu. Ja, han såg ju det där som sitt stora livsverk då. Och du säger ju i klippet att visst, det tog bara ett halvår att sammanställa den här 40 inlägg långa trådstarten. Men jag tänker ändå, den här avhandlingen var ju kulmen på ett liv som har gått i nyfikenhetens ifrågasättandets tecken. Jag tycker att det där ändå har livsverksstatus. Och vad som hände sen, det kan man lyssna på i avsnitt 7. Som sagt, korta drag bara, så att vi är på samma bit av jorden en stund. Så startar Död återfödd sin tråd, blir intervjuad av Jack Werner för Nyheter 24 som länkar till tråden, och sen mergar då en moderator in det här livsverket i en annan tråd. Så Död återfödds episka avhandling ligger i fel tråd med fel rubrik och fel tes.
Och det var ju så jobbigt för honom, för han hade liksom tänkt att man ägde sin tråd när man hade startat den. Då är den min.
Nu är den min och 40, vad sa du, 240 000? Det är en bok, det är en bok som han har skrivit inmergad.
Någon
i
kanske
tråd.
Ska släppa den faktiskt. Eller jag vet inte hur läsvärden är i för sig. Det är bara Mia som vet.
Jag minns inte riktigt vad jag säger.
Det är sådär spännande.
Jag vill passa på att tipsa om att de reportagen som Jack Werner har gjort fortfarande finns att läsa på nätet.
Det gör
personporträtt av flashbackare, de är väldigt bra.
Det är de, men just den här behöver man kanske, eller den kan man ju läsa, men det är lite tråkigt att länken på Nyheter 24 leder då till en död tråd.
Ja.
Det vill säga den första tråden. Och det är ju för fan förgörande när man precis har lanserat en helt unik vetenskaplig teori. För att inte säga då en attack på den moderna kosmologin.
Ja, det känns nästan som en attack i sig.
Ja, det är det ju. Men i alla fall, det här lite liksom excentriska draget som Död återfödd har, det tycker jag känns lite viktigt när man snackar livsverk. Man kanske inte måste ha det, men jag tycker det är en komponent som bör vara med. Och ett exempel på det är Coral Castle. Det är en samling stenstatyer, eller vad man ska kalla det, typ någon slags stenstruktur i Florida. Mm-hmm. Och den byggdes då mellan åren 1923 och 1951 av svinstora kalkstensblock som väger flera ton var, av en enda 152 centimeter lång man från Lettland, Edvard Ledskalnin. Ja, det kan det vara. Och varför byggde Ledskalnin det här spektaklet då? Jo, för när Edvard var 26 år så blev han dumpad av sin 16-åriga fästmö dagen före bröllopet.
Nej. Jag trodde först du skulle säga att hon hette Dan.
Nej, hon hette inte Dan. Utan det här var alltså dagen före bröllopet. Usch, tjejer. Så nu är det Edvard en klassisk krishantering genom att flytta från Lettland till Florida och lägga de kommande 28 åren av sitt liv, alltså fram till hans död, på att bygga Coral Castle.
Åh nej, fan vad inspirerande.
Kan det varit något liknande som hände Lars Vilks när han byggde Nimis?
Jag tänkte också på
Vilks. Kan,
vet, eller vet man bakgrunden till det?
Vi kommer lite till Nimis sen. Mm. Men nej, det finns ju definitivt starka kopplingar. Mm. Jag tror inte att han blev dumpad av en 16-åring dagen innan och sen kände det är det här som ska göra. Men det är ju för fan ett sånt jävla gott livsverk, Coral Castle. Ett livsöde innehåller allt som kittlar flashbackarna. Det är förbjuden kärlek, det är invandring, envisa, korta män. Men när Coral Castle nämns på flashback så är det tyvärr nästan uteslutande i underforumet paranormala fenomen, okkultism och ufologi. Och det är ju förstås då för att Edvard Ledskalnin påstås ha använt sig av typ magnetism eller levitation, eller kanske tagit hjälp från ancient aliens. Det vill säga att det då skulle vara byggt på samma teknologi som helt vanliga pyramider. Användaren Serenity One går så långt som att skriva att det mesta pekar på en glömd vetenskap, men inget går att bevisa. Och jag tycker det är så jävla tråkigt liksom. Ledskalnins livsverk förminskas. Att såna här liksom excentriska och galna teorier ska ta bort fokuset från Ledskalnins excentriska galna person. Det är taskigt mot Ledskalnin. Men jag vill i alla fall kolla om Flashback hade några fler exempel på såna här livsverk då, utöver död och återfödd. Tyckte det var lite svårt att hitta grejer när man sökte på livsverk i sökrutan. Och det är fan inte sökmotorens fel. För det är liksom, visst, det är väl episkt att ronka sig genom hela Kristi himmelfärds, men det är inget livsverk. Det är bara en väldigt konstig helg. Och det är liksom, visst, det är lite excentriskt att bygga en egen reaktor. Men det är inget livsverk. Det är mer ett kärnkraftsverk. Så vi kanske behöver ställa upp några kriterier här. Först och främst tycker jag det är viktigt att man har rört sig förbi planeringsstadiet. Annars räknas det fan inte som livsverk.
Alltså han, den här, han som skulle skriva en bok. Och,
Albaniensson, precis. Han kvalar inte in. Nej. Inte heller Tatlins torn. Ett torn jag kanske tänker på 4 gånger om dagen kvalar in. Det är ett torn som planerades till den 3:e internationalen i Sovjet, tror jag det var. Och skulle bli en stor hyllning till moderniteten och 3:e internationalen. Det skulle vara 4 våningar. Varje våning skulle ha en egen funktion. Så typ media skulle sitta på en våning och folkförsamlingen på en annan. Varje våning skulle också rotera fast i helt olika hastigheter. En skulle rotera med 1 års mellanrum och allra högst upp med en dags mellanrum. Det här planerades då 1919. Det skulle vara 400 meter högt, byggt av järn, glas och stål, som då Vladimir Tatlin, arkitekten, ritade. Eiffeltornet hade ju sett töntigt ut i jämförelse. 330 meter. Det här jävla tornet, de skulle också smacka på en stor projektor som kunde projicera meddelanden på molnen. Alltså det är ju episkt. Ja.
Hur skulle det få det att snurra?
Ja, nej, men det fanns så mycket tankar och idéer. Men det blev ju aldrig någonting av det här tornet. Och då är det ju inget livsverk. Man kan se modeller av det lite här och där. Det finns utställt.
Jag har ett till exempel på ett sånt, och det är ju Storn. Den stora träälgen som skulle byggas utanför Skellefteå, mitt in i skogen, som också skulle vara ett hotell där i Överslafen. Och så liksom skulle det skulle vara helt jävla enorm. Jag har sett såna inifrån bilder och såna saker. Den blev aldrig av. Vad jag vet i alla fall.
Jag hoppas verkligen att det var en människas vision. Att det var liksom någon som har legat hela livet och bara väntat på typ så här.
Jag tror att det var så. Mm. Och den kom ganska långt. Ja. Men sen,
tills någon jävla matematiker kom in.
Tyvärr tror jag att det var någonting sånt. Eller om det hade något med pengar att göra.
Ja, kan ju göra. Kan ju.
Hur blir det för Petter Stordalen? Måste han välja ett av sina hotell som är hans livsverk? Eller blir det liksom ett samlat verk?
Mm. Jag tror konceptet Strawberry är hans livsverk. För han döper ju alltid det.
Det är sant. Och då gills det inte. Nej. Enligt mina kriterier som jag precis hittade på.
Så om det är en älg, ett älghotell gills. Men om det blir en koncern. Om de har en franchise, då gillar de inte det.
Eller, koncern kan väl i och för sig godkänna, men om Peter Stordalen är involverad så kan det tyvärr inte kvalificera sig som livsverk. Det är en liten teknikalitet i definitionerna. Det är små, väldigt litet skrivet längst ner här på pappret. Men precis som du sa, Mia, Tatlins torn, det är ju lite som Albaniensson, den här då författaren på Flashback, som alltså han planerar så jävla noga hur han skulle skriva sin bok. Och startade tråden "Jag vill bli författare". Jag pratade om den i avsnitt 85 som heter Storlebban, Minilebban och Ahmed heter det avsnittet. Och alltså visst, Albanien som var ju uppe ibland tallade på livsverkets sanna dimensioner. Så när han skrev "Jag ska meddela att jag ska läsa 400 böcker på 200 sidor vardera varje år i 15 år. Det är ju episkt. Mm. Det är ju mer än en bok om dagen i 15 år. Men det räknas inte, eftersom att ingenting tyder på att han någonsin gjorde det. Men också för att 15 år tycker jag är lite kort. Mm. Det tycker jag. Mm. Jag tycker liksom det är viktigt att vi är noga med de här kriterierna när vi letar livsverk.
Man måste hänge liksom hela sitt liv åt det, eller vuxna.
Det hörs ju på namnet lite grann.
Behöver det inte också bli något externt? Alltså räcker det att man tar in fakta under 15 års tid? Alltså måste man inte göra någonting med...
Nej, men precis. Det borde bli att det resulterar i en bok då. Just. Det är sant, det är sant. Mm. Det måste bli liksom en artefakt av något slag.
Jag tänker mig det.
Ja, men det är sant. Alltså, för om man jämför då med Coral Castle, det blev ju liksom någonting konkret. Och det tog 28 år att bygga. Då snackar vi livsverk. Eller det helt sinnessjuka konstverket City i Nevadas öken. Alltså det byggandet började 1970, avslutades 2022. Vi snackar år. Eller liksom Sagrada Familia. Bygget började 1882, ska avslutas 2026. 144 år tycker jag däremot är för långt för att ställa på livsverk. mest av anledningen att ingen, förutom möjligen Peter Stordalen, kan bli 144 år gammal. Så nu är jag väldigt glad att jag har strukit honom på andra kriterier.
Jag blev precis väldigt orolig över att han skulle köpa upp
Sagrada Familia. Strawberry Familia.
Och att det då skulle strykas.
Ja, verkligen.
Strawberry Familia, det är så jävla mörkt.
Det är så mörkt. Men så otroligt ju. För att de ska bli klara med den här. Han vill ge Barcelona det. Han älskar Barcelona. Nej, jag tycker gränsen, den sätter vi vid 30 år. Och sen så tycker jag också att det är jävligt viktigt att verket är liksom en enda mans eller en enda kvinnas vision. Det ska vara en person bakom. Och då blir det jävligt svårt att hitta något på Flashback som kan mäta sig med de här grejerna jag har tagit upp.
Liksom. Ja, det är hårda regler då, ja.
Ja, men kanske att vi kan räkna det här då, som T.S. Arikatier skriver i tråden, tappade 45 års kötid i bostadskön. Efter 45 år som bostadssökande glömde Eivind Lövblad att uppdatera sin kötid på webben. Oh, nu får han ställa sig längst bak i ledet, meddelar Uppsala Hem.
Oh, fy fan, vad skönt att Mia har börjat snusa igen alltså.
Ja, det här hon inte kunnat ta det.
Det här var inte roligt att höra.
För det har ju vissa goda kriterier, även om det är svårt att säga att det blir en artefakt, så har vi ändå en ensam, envis man, Eivind. Vi vet inte om han är så himla excentrisk, men vi har 45 år, det är ett halvt liv. Jag tycker kanske det uppnår livsverksstatus, även om det är väldigt tråkigt att livsverket raserades av en jävla övernitisk byråkrat. Och det är fan extra synd när användaren, ja men vadå då, skriver, efter 45 år kanske det är dags att fatta galoppen och faktiskt köpa en lägenhet som alla andra. Parasit.
Parasit.
Att man är det om man bor i hyresrätt. När man parasit.
Om du tar upp en plats i kön.
Ja, exakt.
Som du dessutom har hoppat ur efter 45 år.
Efter 45 år förlämnat plats för någon annan. Är det för jävligt. Men det är väl så det är. Man är missförstådd när man sysslar med livsverk. Och frågan är om någon inom Sveriges gränser har blivit mer missförstådd apropå sitt livsverk än Lars Vilks som var uppe.
Jag trodde du skulle säga Petter Stordalen.
Petter Stordalen.
För att jämna ut.
En konstig svängning. Plötsligt. Ja, exakt.
Nu är jag för.
Tycker jag det är jättekul. Nej, men att vi fick ett hotell kanske på Järntorget.
Det är ju något public service har du väl i dig, tänkte
jag. Fast inte står det längst ner här på pappret när det gäller Petter Stordalen. Där får jag förhålla mig hur okritiskt jag vill. Tackar. Nej, men det är såklart att det pratas jättemycket om Vilks på Flashback. Och hans livsverk då, Nimis, och det påhittade landet Ladonia. Allt det här är väldigt missförstått. Mest missförstått kanske Ladonia är, för i flera trådar på Flashback länkas det till en artikel i Aftonbladet från 2002 med rubriken Låtsasland lurade flera tusen fattiga. Och i artikeln går det att läsa då, den kontroversiella konstnären Lars Vilks har fått ett oväntat problem. Han anser sig ha skapat ett land på klipporna i skånska Kullaberg och kallar det Ladonien. Men människor i fattiga länder tror att landet existerar och 3000 pakistanier har sökt politisk asyl. Missförstånd indeed.
Det var en jävla ihopbuntning. Ja. Människor i fattiga länder har samtliga missförstått.
Ja, precis. Mer specifikt exakt 3000 pakistanier.
Jag kände inte till det här. Jag visste bara jag fattade inte att han skulle utöka sin verksamhet.
Nej, men det här är ju ett tag sedan. 2002, du är ju så ung, även om du inte är 20 längre. Tackar. Så det är väl inte så konstigt. Och Nimis blir också missförstått och hånat. I tråden bönutrop från Nimis berättar T.S. Oldberry att någon har byggt om Nimis till en minaret med högtalare som kör bönutrop. Jag kommer inte ihåg det här. Golonka svarar, notera att musslorna själva inte ids åka dit och manifestera eller hänga upp några Allah-högtalare. Det ska till några spenbleka svennar till detta. Självgod och pöspräktig står den jävla förrädan där och myser över och har bajat i finrummet. Lite missförstånd här kanske från Golonka, för Lars Vilks tyckte det här var kul. Och sen gav sig Dan Parks in i leken och anmälde Jonathan Pai som låg bakom minaretskämtet för hets mot folkgrupp. Så det var lite trist. Men tillbaka till livsverken. Nimis, solklar jävla livsverksstatus. Det började byggas 1980 och underhölls, vad jag vet i alla fall, av Vilks fram tills hans död. Så 40 jävla år. Helt och hållet hans egen vision. Han började bygga det dessutom som en hämnd mot havet efter att han höll på att drunkna. Och det är jävligt mäktigt att hämnas på havet.
Ja, det är fan coolt. Och det ligger ju jävligt illa till. Jag har ju varit där och då kom det också två stycken sådana personskyddsvakter med dragna vapen och sprang ner för den här backen. Det är liksom svårt att komma dit. Det kommer ju liksom pensionärer med, det går ju inte.
Nej.
Men det var så sjukt. Och det var ju för att Lars Vilks var där runt omkring och samlade ved.
Just det.
Dora. Men de, ja, ryktena säger ju också att noshörningen Nelson ligger begravd i Nimis.
Ja, det var ju du som upplyste oss om det i podden för ett tag sedan.
Ja, fan vad gött.
Det är så, men det är chockerande uppgifter.
Det är det verkligen.
Det är så himla, himla fint.
Det är den typen av grejer man vill ha av sitt livsverk. Liksom moderna mytbildningar och bara, fan vad gött. Det enda problemet med det här då är att jag vill ju hitta livsverk verken på Flashback, så jakten, den går vidare.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jakten, den går vidare. Och då försökte jag hitta något nytt sätt att söka på. Så jag sökte på 30 år, för det var ändå kriteriet vi kom på. Jag hittade Klart för drabbning som har varit kyrkvaktmästare i 30 år och nu vill byta. Ja, det kanske är lite små skojigt jobb, men liksom inte så jävla episkt att vilja byta heller. Och så hittade jag Anno 897 som har ljugit för sig själv i 30 år. Och det lät ju lite lovande. Men i trådsorten så skriver han att han är 30 år. Och då säger jag, då har du väl för fan inte ljugit för dig själv i 30 år. Det verkar helt efterblivet. Så jag gick upp till 35 år, hittade en tråd om Leif som har varit ofrivillig oskuld i 35 år. Det är episkt länge, men det är ofrivilligt och livsverk är inte ofrivilligt.
Nej, och att inte göra något. Nej. Är det, kan det vara ett
livsverk? Nej. Nej, jag tycker inte heller det. Men sen tjejer, sen tänkte jag, fan skit i 35 år. Jag söker på 40 år. Och då hittar jag den. Tråden om ett riktigt jävla livsverk. Den startades 25 februari förra året av admin. Och rubriken lyder Flashback fyller 40 år idag. Hurra! Så här skriver admin. Den 25 februari 2023 är det exakt 40 år sedan Flashback grundades. Från början en punktidning, men som under mitten av 1980-talet även började bevaka övriga sub- och motkulturer i samhället. Sommar 1995 lanserades Flashback på internet och våren 2000 startades diskussionsforumet Flashback Forum. Ursäkta mig, alla kriterier är uppfyllda. 40 år har admin hållit på. 40 fucking år. Det är längre tid än det tog Leonard Knight att bygga kitschparadiset Salvation Mountain i Kaliforniens öken. Det tog bara 27 år. Det är liksom längre tid än det tog Simon Rodia att bygga återvinningsmonumentet Watchtower i Los Angeles. Det tog 33 år. Det är längre tid än det tog Ferdinand Cheval att bygga Le Palais Ideal i sydöstra Frankrike av småsten han hittade under sin brevbärarrutt. Det tog 33 år och vi måste bara stanna till vid Ferdinand eller brevbärar Cheval som han kallades i byn. Han började med att samla stenarna i fickan. Efter ett tag uppgraderade han till en väska och till slut använde han en skottkärra. Jag tänker det måste ha påverkat postgången lite i det här lilla samhället att han samlade så mycket sten på arbetstid. Men Cheval hade inte tid att tänka på sånt. Han hade en dröm. I alla fall, admin fortsätter att gå igenom sitt livsverk. Flashback har genom åren även startat bokförlag, skivbolag, varit en teleoperatör, erbjudit webbhotell, sänt piratradio, distribuerat bootlegs, producerat ett eget tv-program, Freak Out och mycket, mycket annat. Och jag tror att Admin är den första att medge att han har haft svin mycket hjälp genom åren såklart, inte minst av alla moderatorer. Men nog fan är det hans vision som ligger bakom. Och det märks allt mer nu för tiden på Flashback att han är väldigt stolt över det.
Vet man med säkerhet att det är just Admin? Finns det ett likhetstecken mellan Jan och Admin?
Ja, för mig gör det. Men man kan väl tänka, man får väl tro vad man vill.
Ja, så kan man
säga. Jag skulle också med risk för att låta som Donald Trump i jämförelse med Joe Biden då, att Flashback är 4 år äldre än mig.
Ja,
viktigt.
Visst är det så.
Det är jättebra. På det. Jag har en invändning mot Flashback som livsverk. Och det är... Allt annat som du har tagit upp, det har ett tydligt slut. Eller en tydlig början och ett tydligt slut. Kanske inte Nimis, han har ju fortsatt att börja på eller bygga på det. Men till exempel, man ska bygga ett jättestort torn. Det blir klart någon gång. Sagrada Familia, det blir klart någon gång. Flashback är ju ett pågående... jag ser du har svar på det här.
Jag har svar på det här. Jag skulle vilja påstå att ett livsverk håller man på med tills den dagen man dör. Men det blir aldrig färdigt under ens livstid.
Okay.
Jag vill påstå att det är lite så. Men också en viktig sak med ett livsverk är att man ska vara stolt. Och det är Admin, som sagt, lite mer nu för tiden. Och det tycker jag är något av det finaste med alla de här livsverken jag har pratat om idag. Att man liksom vet hur stolta deras skapare är. Som den här brevbäraren Cheval då. Han ville bli begravd i sitt palats. När han inte fick det för staten la han 8 år till på att bygga ett mausoleum i samma stil på kyrkogården. Eller Leonard Knight som älskade sitt Salvation Mountain så mycket att han liksom hela sitt liv gav gratis guidade turer till besökare. Edward Ledskalnin, han med Coral Castle och med, som blev dumpad av en 16-åring, han tog emot donationer av besökare men bara om folk hade råd. Han bodde själv i sin skapelse och hade karvat in på väggen bredvid ingången ring 2 gånger i klockan. Och precis som de här männen ville visa folk runt i sina fina livsverk vill Admin det, särskilt nu. Förra året så startade han flera trådar om Flashback Forum där han liksom hade grottat ner sig i någon liten aspekt av forumet. Man får liksom känslan av att han har blivit lite äldre och kan unna sig och luta sig tillbaka och vara lite stolt. Och jag tycker det här är så himla mysigt och fint och blir faktiskt rörd på riktigt. I december förra året startade Admin tråden Nostalgi. Första dygnet på Flashback Forum. Lista med de 50 äldsta trådarna. Och så här skriver Admin. Sommaren 2004 startades jakten på den första tråden som någonsin postats på forumet. Efter 12 års letande upptäckte Humbug tråden i början av 2016. Vad det gäller frågan kring vilken tråd som är den äldsta levande Flashback-tråden så finns svaret i listan nedan. Tråden startades den 22 maj 2000 och hade inlägg senast i våras. Alltså fattar ni, en tråd som har varit igång i snart 24 år. Det är fan nästan livsverksstatus bara på tråden. Admin skriver inte ut vilken av trådarna i listan det gäller, antagligen för att inte bumpa den i onödan och ge den konstgjord andning, så jag har valt att inte göra det heller. Men jag kan i alla fall hinta om att det inte är en av trådarna gratis VAP-tjänst eller VAP-telefon köpes. Traxdata svarar tack. Denna sammanställning ger mig sköna rysningar. Mitt liv har haft djupa dalar och höga höjder. Varit både fattig och rik. Kul att gamla trådar här väcker minnen och mycket nostalgi. Minns underbara människor som är döda nu och även idioter som lever i högsta välmåga. Flashback har präglat många av oss på gott och ont. Mest gott. Samma dag startade Admin också tråden Lista de största trådarna på Flashback genom tiderna. Admin skriver, listan redovisar inom parentes antal inlägg som postades i tråden det aktuella året och ifall tråden varit aktiv även efter detta år så visas det också hur många inlägg tråden har totalt. Alltså, jag vet inte om det är att jag har blivit så himla blödig med åldern, men det är så himla fint. Alltså den här lilla detaljen med totala mängd inlägg. Det är så jävla kärleksfullt att se hur Admin går och påtar i sin trädgård. Och det är väldigt många roliga trådar som kommer upp här. 2003 var den populäraste tråden associationstråd häng på denna lek, som Mr. Tester startar som en oändlig tråd med associationer då. Han börjar med ordet fotboll, Capo di Tutti svarar läder, Luftwaffe associerar till läderbög, användaren Sal svarar Alexander Bard, vilket leder till åsiktsmaskin, och så vidare och så vidare. Sista inlägget innan moderator Garra låser tråden är Luleå Hockey. Det tog 5385 inlägg att komma dit från fotboll. Det är så himla mysigt.
Från fotboll till Luleå Hockey.
Ja, det är en lång väg att gå.
Verkligen.
Och en annan rolig tråd som admin startade förra året också är Flashback Wiki. Bör Flashback bygga ett uppslagsverk? Och admin vill absolut inte konkurrera med Wikipedia utan mer vara ett komplement. Admin skriver, ett område som mer eller mindre helt saknas på Wikipedia är olika sorters flashback-fenomen. Skogsturken, böglyftet och chokladbollens dag. Det är bara några exempel på ämnen som skulle passa bra på Flashbacks wiki, men som man knappast hittar på Wikipedia. Och det där, tjejer, försökte ju faktiskt vi rätta till när vi försökte få böglyftet listat på Wikipedia när vi gjorde julkalendern. Men det gick ju inte för sig. Nej. Det märkte man ju. Admin ger några andra exempel på ämnen som saknas på Wikipedia, som Gangland Sweden, Chakadamus CV, Skelettkvinnan och Gusten. Från tråden, min vän Gusten och hans sms-kuk-frenzy.
Åh, gud. Men, och även Gangland-tråden måste väl vara en av de längsta?
Ja, det måste det vara. Fy fan vad den är lång.
Ja, den har vi ju fortfarande inte gjort.
Det har vi inte.
För att den är...
Den är mastig. Mm. Han ger också en massa exempel på ämnen som finns på Wikipedia men som kanske hade haft en annan karaktär på Flashback Wiki, som till exempel filmen Fäbodjäntan. Och slutligen skriver admin, jag fick nyligen tillgång till en svensk avhandling med information över samtliga porrtidningar som blivit utgivna i Sverige. Exakt antal nummer, årtal, upplagor och så vidare. Bara för att informationen är smal så betyder det inte att den är ointressant. Here, here. Admin. Okej, det är dags att runda av innan den här jävla pratan blir ett livsverk. Men en sista tråd vill jag ta upp, och den startade admin också för några år sedan, och den heter Varning! Papperskorgen har för hög kvalitet. Hjälp! Några kommenterar att så här, ja, med den rubriken så borde ju tråden hamna i papperskorgen. Men ja, i alla fall. Admin skriver, har kvaliteten på trådarna i papperskorgen blivit för hög? Skickar vi för många trådar till papperskorgen? Och besöka papperskorgen, det skulle vara en påminnelse av varför forumet behöver moderatorer, inte en plats där man hittar guldkorn och kvalitetstrådar. Alltså, han är framme med sin lilla räfsa och sin lilla spade och putsar på sitt livsverk igen. Och jag håller fan med. Visst, det är klart att trådar som datorspel är kul och slicka fitta ska till papperskorgen. Absolut, den sista dessutom, eftersom det redan finns den heltäckande tråden att slicka fitta, en guide om hur man gör. Men admin listar också några trådar han är glad inte hamnade i papperskorgen, trots att den kanske borde vara där. Till exempel, köpa en panda, jag snott två renar och förstås Chakadamus och hans CV. Klassiska jävla flashback-trådar som kanske inte hade blivit det om de hade slängts för snabbt. Sen listar admin en jävla massa trådar som han precis har flyttat tillbaka från papperskorgen till platsen de hör hemma. Till exempel tråden, jag har ljugit big time, hur fan ska jag reparera detta? Jag kommer inte ihåg att vi hade pratat om den.
Jo, du gjorde den.
Ja, det var jag som gjorde den. Ja. Ja, det var jag tvungen att gå återigen till Tobbes wiki för att ta reda på. För jag hade helt glömt om Treo Citrus som hade raggat upp en tjej på internet under falsk identitet. Kärat ner sig i henne, aj, 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 aj. Den kan man lyssna på i avsnitt 36 då. Scrollmias svindeppiga soffa heter det avsnittet. Och tråden, montera dold mikrofon i exfrugans bil, den fick åka tillbaka till platsen den hör hemma. Alltså under hemelektronik, ljud och bild. Tråden, människor ni skulle vilja knulla med men aldrig skulle våga erkänna för era vänner, den fick en ny chans. Och tråden, vuxna män med cykelhjälm. Mogna Melone ser nu sin chans. Han vill ha upprättelse för sin tråd, tips på serier som är bra hela vägen, inte bara de första avsnitten. Och en sån tråd, ja, den tycker jag det finns goda skäl att lyfta fram efter att ha blivit pålurad The Alienist av en medarbetare på The Red Lion. The Alienist finns inte med som tips i den tråden, vilket bevisar att tråden håller mycket hög kvalitet. En dryg timme senare skriver Mogna Meloner, wow, wow, wow. Min tråd har öppnats igen. Jag och min tråd tackar å det varmaste. Admin avslutar i alla fall sin trådstart med ett löfte. Så fort han har fått ordning på papperskorgen, då ska han fan se över onödigt stora samlingstrådar och trådar som har slagits ihop när de borde fått stå på egna ben.
Ja, och där kan glädjen fan ta lite cred. Det har ju vi varit väldigt, väldigt irriterade över.
Det har vi fan, den här sammanslagningsgrejen. Eller hur?
Så det kanske förstör allt!
Det förstör allt, men kanske det finns hopp för död och återfödd och få se sitt livsverk i en alldeles egen tråd. Upprättelse äntligen. Och admin, han kommer påta vidare för att göra sitt livsverk så bra det någonsin går. Och han kommer fortsätta dokumentera det som har hänt hittills. Han har skrivit i många klassiska flashback-trådar genom åren där det saknas information. Till exempel en tråd vi inte haft uppe än, projekt flashback-märkning av sedlar. Där är han inne förra året och skriver: just nu pågår arbetet med att dokumentera projekt flashback-märkning av sedlar. Är det någon som har kvar någon av bilderna som postats i tråden? Han har också startat tråden skattjakt. Vem kan hitta pepparkakshusen som försvann från flashback för att kunna dokumentera alla pepparkakshus medlemmarna har byggt under åren. I pepparkakstråden från 2023 skriver admin: intresse för tävlingen under 2017-2018 var så lågt att vi valde att inte ha någon tävling alls året därpå. Tävlingen fick en sista chans 2020 och det gick bättre än väntat. Och året därpå uppmärksammade Ina Lundström, ja det är jag, tävlingen i podden Flashback Forever avsnitt 89. Jag vet inte hur mycket detta påverkade mängden bidrag, men intresset ökade tveklöst. Detta året hade tävlingen 23 bidrag, vilket fortfarande är ett rekord. I omröstningen deltog för första gången ett fyrsiffrigt antal medlemmar. Admin försöker liksom samla ihop de här bilderna nu. Han vill göra det komplett och fixa till det sista i sin trädgård. De har också försökt samla ihop alla versioner av Flashbackville. Det har vi inte heller tagit upp än, men det kommer. Det är en enorm bild där nästan 300 medlemmar hjälps åt att rita en stad som innehåller en massa referenser till klassiska trådar. Vi får återkomma till det en annan gång, men jag måste fan avsluta snart. Men jag gör det precis som admin avslutade sitt inlägg i tråden. Flashback fyller 40 år. Tack för att ni finns, alla ni flashbackare. För oavsett om det är medarbetare som genom åren skrivit oavlönat i den tryckta tidningen, prenumeranter på FNA som skickar in tips om saker som övriga medier inte uppmärksammade, eller om det är medlemmar på forumet som fyller diskussionerna med klokheter eller ifrågasätter samma klokheter, så är vi väldigt många som genom åren gjort en företeelse som flashback möjlig. Det finns inget som liknar flashback någonstans i hela världen. Det är väldigt unikt. Och det är ni flashbackare som gör det unikt, som tillsammans är med och skapar vad som idag är flashback. Tack för att ni finns. Ja. Och tack får man väl ändå säga till admin för att ja, det är många inblandade, men nog fan är flashback i mångt och mycket en enda mans livsverk.
Vi pratade om det förut också, att det är så sjukt att han hade den här visionen redan när han var 13 år gammal, i mer eller mindre, och bara hållit fast vid samma ideal.
Han hela är, tiden. Jag vet inte riktigt, man kan väl räkna ut ungefär hur gammal han är, men det, han är tveklöst liksom hamnat på en plats i sitt liv där man känner att man vill samla.
Mm, ja, tänka tillbaka.
Där man liksom vill, så här, vad är det jag har gjort just egentligen? Ja, liksom. Och då är det fan störigt att det saknas bilder på liksom, några sedlar eller pepparkakshus eller vad som helst.
Ja, ja just verkligen. Det undrar man om han ångrar det här att inte ha en egen bildbank. Ja,
det hade ju faktiskt varit hyfsat smidigt.
Det hade varit så gött. Ja, jag kör då. Den allra vanligaste saken att bråka om i en relation, kan ni säga vad det är för något?
Kommunikation och hushållssysslor.
Pengar.
Det är väldigt bra gissningar. Du nailade ettan, kommunikation. Mm. Alltså jag tyckte att det var ganska...
Vadå, bråkar man om kommunikation?
Ja, men, eller hur? Det är väldigt, 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 väldigt luddigt. Man vill ha en förklaring. Och om jag ska utgå från vad jag har lärt mig om heterosexuella relationer på flashback, så kan jag tänka mig att kommunikationsspråk betyder att en tjej frågar en kille: vad tänker du på? Och att killen svarar båtar. Och då blir tjejen sur för att han inte tänker på henne eller deras gemensamma liv. Och då märker killen att tjejen är sur och frågar: blev du sur nu? Och så säger hon nej, för det hade varit förnedrande att berätta att hon blev sur för att han inte tänkte på henne. Och sen skaver det vidare i all evighet.
Ja, ungefär så tror jag.
Men... ja, men, eller hur? Det är en ganska, jag tänker det är en ganska kvalificerad gissning. Tvåa på bråklistan, nailade knyckare också. Mm. Där kommer hushållssysslor. Där tänker jag att det kanske handlar om att en i förhållandet har en mer heavy städpsykos än den andra. Kanske ligger på golvet och sprutar olika sorters kem i springorna för att ta död på pälsängrar. Medan den andra kanske står bredvid och inte känner lika starkt för kem.
Nej.
Eller det kan också vara att en tycker att städa, det är att dammsuga, plocka undan, diska, kanske dra en tork. Medan den andra tycker att det betyder att putsa sina gamla bandare i 8 timmar.
Mm-mm.
Bråk uppstår kring olikheterna. Jag ser det framför mig. Det där har jag inte lärt mig på Flashback. Det har jag lärt mig i AFK av folk runt mig. Men jag vill inte nämna några namn.
Nej.
Sen är det ju, som du sa, Ina Lundström, svinmånga som bråkar om pengar. Men sen... efter ekonomin, då kommer bråk om vanor och beteenden hos ens partner som man inte uppskattar. Och jag tänkte fokusera på den punkten idag.
Mm.
För när jag är bråk- och tjafsstartare hemma, då beror det ofta på en och samma sak. Nämligen min tjejs okynnes djupfrysning. Jag tycker att överdriven infrysning är lite trist. Medan min tjej älskar skiten. Hon fryser in allt som blir över. Väldigt sällan hela portioner. Utan det brukar vara en liten rest som hon sen, när hon har samlat på sig tillräckligt mycket bös, brukar göra till en middag som hon kallar för frystapas. Man kan tro att jag skojar.
Men det är så himla sjukt att du liksom höll uppe med att snusa i så många år. Det är otroligt.
Det är otroligt.
Nu med den här nya informationen så är det fan. Ja, det är nästan medalj på det.
Jag tycker det. Jag kommer fortsätta också. För dessutom så märker hon nästan aldrig heller påsarna med ofta oidentifierbara innehåll. Och om jag fick en femma varje gång jag hörde meningen, är det här en fjärdedels portion tjockpannkaka eller halloumi när hon är och gräver i frysen, då hade jag haft det som Ina Lundström tror är kontantinsatsen till ett hus. Det vill säga 8 455 kronor. För det är tydligen det som biljetterna till Silverstone kostar enligt våran Patreon Gustav.
Nej, det gör det inte alls.
Och nej, har du blivit scammad?
Nej, jag hoppas inte det. Men det kanske jag har.
Och Gustav har fått biljetter för 8 500.
Ja, Gustav har fått re-biljetter. Jag såg någon skrev att någon av hans bror hade åkt till Barcelona på Formel 1. Och för brorsan hade kommit över biljetter. Och när de kom fram dit så visade det sig att han hade kommit över parkeringsbiljetter. till
Oh, nej.
För säkert 8 455 kronor.
Ja, det här kan ju bli ett bråk om ekonomi.
Du ser, mellan mig och Ina. Ja, det har drivit igång den här dynamiken.
Kan även påpeka att hotellen inom 20 mils radie, de passar på att dra upp priserna ganska rejält. Men jag har hittat ett rum ovanför en pub nu som bara ligger 50 minuters bilresa bort och som bara kostat upp 6 000 kronor per natt. Så. Yay! Sorry, okej.
Gustav hade fel, så kan vi säga. Men jag vill,
för att eller så är jag scammad.
Eller Ina är scammad. Det kan vara parkeringsbiljetter. Då kommer jag inte kunna låta bli att lola jättemycket. Men för att ni ska förstå vidden av hur jag har det där hemma, så har jag gjort ett litet hemma hos-reportage. Hemma hos mig själv, i min egen frys. Håll till godo.
Då ska vi ta och börja i de lite rimliga facken. Vi kan kalla dem för mina fack. Här har vi. Här är det köttbullar i originalförpackning här. Och så är det. Och det är skivad falukorv. Ja, det är till barnen nu. Här var det lite lax också. Alltså fan. Och så väggfärs. Ingen. Nej, det är ingen färdig kött förstås.
Det är slow radio. När det är som
älskar det.
Det är bara, det finns lite kött först, ja. Och här har vi, här är det kryddhyllan. Här var det, ja, det är persilja. Det är jag farlig på. Koriander. Och dill. Thai basilika.
Gott.
Ja, det är gräslök, den har läckt.
Aj.
Vad trist. Sen kommer vi här till, vi kan kalla dem för tjejens hyllor. Det ska vi se.
Bra att ni delar in det ändå. Mm. Det är bra.
Ja, det är det. Ja, ja. Det är en halv portion mjukt kokt pennepasta. Det finns fler här, så jag har frågat henne någon gång vad hon ska göra med all den här pastan som hon fryser in. Gratäng, brukar hon svara. Sen här, och den här påsen var faktiskt märkt. Ska vi se vad det står. Det står små bitar av punschrulle. Ja, det är smulor, kan jag tro.
Också ner i gratängen.
Att barnen har ätit.
Också att punschrulle i sig är en resträtt.
Ja.
Det verkar vara vad jag uppskattar till en matsked smuldeg som blev över någon gång. Ja, det är inte tillräckligt för en hel paj. Det vill jag att ni tar med er. Så man måste ändå göra mer. Men då brukar hon tänka att man bara kompletterar. Här, då ska vi se. Då byta frys. Hon har två frysar för det. Jag vet inte varför. Nu ska vi över till nästa. Jag såg någonting här inne för, nämligen, som jag blev glad över. Det är ett foliepaket. Det är ju alltid spännande. Öppnar man det. Ja, ja. Det är en kokt potatis. Det är dumt att ta fram om man vill förstöra en enmansportion med matjessill kanske. Det finns säkert lite fryst gräddfil här också någonstans om man har tur. Och här ska vi se. Här är en glasslåda. Åh, de tycker jag är värst. För då hinner man alltid börja hoppas på att det ska vara något riktigt gött. Vad är det här nu? Ja, ja, ja. Ja, ja, jag ser nu. Det är en stekt skiva blodpudding. Och sen är det... Ja, det är det, ja. Det är två stekta köttbullar som någon har tagit en tugga på. Sen var det bredvid där, såg jag. Ja, den där plastpåsen känner man igen. Det är ju... Men det är två slantar sojakorv som tjejen har stekt i kinesisk soja. Hon kallade det för hemlagad chorizo. Ja. Det var väl det. Där.
Ja, det var det.
Åh, mm. Oh, gud, vilket fint reportage.
Ja, från verkligheten.
Från verklighetens folk.
Verkligen.
Så här ser ni hur vi har det.
Ja, det sorgligaste tyckte jag var med glasspaketet.
Ja, hur man blir så glad. Och så var den tung också.
Ja, god. Ja. Vi blev också så förvånade att potatisen inte också var i glasspaketet. Mm. Att den fick ligga och fräsa fritt själv. Mm. Mm. Ja.
Det är alltid
jag förstod inte sammankopplingen mellan liksom de två köttbullarna och blodpuddingen. De fick dela. Mm. Men potatisen, är det om det kommer en vegetarian som inte vill så den har inte varit i glasslådan med
nej.
Kött.
Någon har bitit på den. Men den har inte varit
i glasslådan. Om jag får gissa så tror jag att de kom från samma middag. För så gör, ni vet hur det är. Mm.
Men ändå hushålligt tänkt av henne. Miljö, bra ur en miljösynpunkt.
Verkligen.
Kanske att det går lika ut genom att hålla igång den här extra frysen.
Den är ganska gammal också, så den drar väldigt mycket el.
Jag är chockad. Jag har ju liksom en pytteliten frys.
Mm.
Både i Rollstorp och i Göteborg. Alltså det är tre fack, det räcker ju.
Jaha, ja, just det.
jag är i chock.
Mm. Ja, men jag med. Det är otroligt.
Ja, nej, men det...
Jag har i och för sig en vanlig frys, alltså en halvfrys och en källarfrys.
Mm.
Där man har...
Men jag ser framför mig att du, din jävel, du gör grytor och så får de hamna i frysen och ligga kvar där. Har du köttfärssås?
Köttfärssås har jag. Ja. Men då har jag ju jättemycket. Alltså jag har ju jättestora portioner av allt. Har jag.
Det där är ju typiskt sånt man blir glad över att hitta. Sånt som är färdiglagat.
Ja, det blir man. Det blir man faktiskt.
Mindre glad av små smulor av punschrulle som man har skrapat ner
just det.
Från bordet.
Det kunde ha varit en hel lasagne.
Kunde ha varit en hel lasagne. Det är det aldrig, ska jag säga det.
Tyckte också det var väldigt bra med punschrullen är ju redan en rest, som du sa, Ina. Mm, ja. Att det var, eftersom att man gjort den då på restkakor.
Ja, precis. Och sen, exakt. Hur många liv har en jävla punschrulle? Ja. Det behöver
oändligt verkar det som. Nej, men min tjej då, alltså God bless her. För om man ska vara helt ärlig så är ju hennes infrysning såklart inte hälften så jävlig som allt med mig som hon står ut med på daglig basis. Någon gång så har jag frågat henne kärleksfullt. Vad stör du dig mest på hos mig? Och då, det var jävligt dumt av mig kan jag säga. För utkom ett uppdämt Niagarafall. En riktigt gedigen lista. Och man kan kalla den listan för 100 skäl till varför jag verkligen har haft tur. Men att det är hon som så att säga har nöjt sig med det lilla. Och att det är jag som har sträckt mig efter någon jag verkligen inte är förtjänt av. Det utgår jag från att alla redan förstår. Så vi behöver inte gräva ner oss i det mer.
Bra disclaimer.
Låt oss fokusera på hennes tillkortakommande. Jag hade en lista med exempel på hur röten jag är också. Men det blev så långt,
ja,
tycker jag. Så
det, något måste ju strykas. Och du hade ju verkligen klippt ner den här frysreportaget i dess tajtaste form. Så.
Verkligen.
Så, nej, men verkligen. Bra val.
Jag menar det.
Ja, och du pratar ju redan en del om dig själv också i podden. Mm. Det är ibland. Bra om någon annan får komma till tag.
Ja, jag menar det.
Det får handla om någon annan i alla fall. Prata om någon annan. Det är bra.
Ja, nej men för att förebygga framtida irritation så bestämde jag mig för att försöka förstå min tjej bättre och vad det är som driver henne till all denna djupfrysning. Och därför har jag i veckan gjort en liten studie där ute på internet. Jag har sökt upp folk som är som hon och det har visat sig att hon är i väldigt gott sällskap av andra infrysningskingar där ute. Det här med att frysa in kokt potatis, det är det till exempel fler som gör. Som Flashback-användaren internet. Eller han står i alla fall i startgroparna, redo att frysa in. Mm. Men ställer frågan till Flashback om det är en bra idé. Nej, svarar de. Frys inte potatis för guds skull. Den blir simmig, degig och allmänt hemsk. Och det kan jag tyvärr skriva under på. Mm.
Måste vara samma med pasta, eller?
Jajamensan, det är samma med pasta. Även om man använder den till gratäng. Internet svarar i alla fall, användaren internet svarar alla varnande fingrar och skriver tack för alla råd. Alltså potatisen i sig är ju inte liksom värd mer än en femma, men det tar ändå emot att slänga när jag har lagt ner massa arbete på den. Mm. Ja, det är allt arbete som känns bortkastat om man inte fryser in potatisen som man har lagt möda på att koka i 20 minuter. Agitator har en fråga i samma kategori. Den undrar om det går att frysa in couscous. Mm. Apan Ola svarar couscous funkar inte så bra. Agitator frågar, har du ens testat? Och apan Ola svarar då, nej, enligt uppgift från en närstående. Det har alltså varit ett sånt stort trauma att man har varit tvungen att berätta om det för andra. Pretty Girl ställer den enda rimliga frågan i den här tråden. Förutom att couscous är otroligt billigt så tar det cirka 5 minuter att koka. Vilka är incitamenten till att frysa in skiten? Agitator svarar då, det är mest av bekvämlighetsskäl. Jag tänkte på infrysning. Ja, agitator har alltså inte couscous över utan den hade aktivt tänkt att koka couscous för att frysa in.
5 minuter tror jag.
Av bekvämlighetsskäl. Och det är ingenting som gör mig så uppgiven som när folk fryser in av bekvämlighetsskäl. Men jag ska säga er att det är ett väldigt vanligt incitament. Folk djupfryser de sjukaste sakerna för att slippa tillaga senare. De liksom krattar för sitt framtida jag. Om man med krattar menar att göra sitt framtida jag väldigt, väldigt ledsen och besviken. Det bästa exemplet på det här det är flashbackaren Hegamon. Han skriver, jag tänkte så här, jag gör 10 koppar kaffe. Sen häller jag kaffet i 10 kaffekoppar och sen ställer jag in alla i frysen. Sen kan jag vid behov ställa koppen i mikron och värma upp för att bespara energi och tid på morgonen, tänkte jag. Någon som vet om smaken behåller sig vid en sån operation.
Intressant fråga. 100% Jakob kunde göra om vi hade haft mikron. Mm. Han har gjort det 100%. Han sätter på en stor kanna kaffe. Jag dricker ju jättesällan kaffe. Ja. Kanske typ varannan var tredje dag så kommer jag på att kaffe finns. Jag glömmer det hela tiden emellanåt. Men då sätter han gör alltid max size. Och sen stänger han av den direkt när den är klar för inlampen när det står bränner. Och bränner. Nej. Det är jag helt immun mot också.
Ja.
Och sen när han vill ha lite kaffe, då häller han liksom över det han vill ha och värmer det på plattan.
Ja.
Så att om han kommer in med en kaffekopp i typ något rum där jag är, då är jag ju så här, finns det kaffe eller finns det kaffe? liksom. Det måste jag ju fråga det. Nu blir jag sugen på kaffe. Finns det kaffe, det vill säga så någonting som luktar gott när det tillagas? Eller finns det någonting som inte är gott ens när det dricks?
Mm. Ja, vilket projekt ändå. Det måste ju ta längre tid. Både att tina upp det i en mikro och som han då kokar det på det gas. Liksom kokar upp, tar fram kastrull, diskar den.
Ja, men ändå är ju liksom, i alla fall den här, jag vet inte om Jakob drivs av samma sak, men de här personerna säger ju då att det är energi och tid som ska sparas.
Det drivs ju inte av. Jag menar kanske det. Energi.
Möjligen. Energi, ja, precis.
Men, tid är ju helt sjukt.
Tid är ju helt sjukt. Men också att priset för den här sparade energin är ju all ens livslust. Alltså det här gör mig mörkare i sinnet än transportlöpning. Alla ska spara tid. Och jag tycker inte att det är rimligt att det ska finnas så lite tid. Det är något fel på samtiden och folket i den. Allt är trasigt. Man ska fan hinna springa och koka kaffe på sin fritid. Och den här energin då som man mot förmodan sparar när man djupfryser, vars lägger man den istället? Förmodligen någonstans där den inte hör hemma, det vill säga på jobbet.
Lagom jag trodde du skulle säga folkmord eller något sånt.
Ja, men det hade varit uppfriskande. Ja. Lagom lat, svarar T.S. Hegeman så här. Du förlorar energi och kaffet blir äckligt. Ha kaffet i kylen en vecka istället och mikra det. Det blir lika äckligt, men du spar energi. Jag gillar Pepsi, skriver. Mitt ex brukade göra kaffe och frysa in på en isbricka. Sen tog hon ut 4-5 stycken och blandade med mjölk och socker. Det är inte samma sak som att dricka en vanlig kopp, men det går. Och sånt här tycker jag att man borde låsas inför, att ta fram 4-5 stycken jävla kuber och tina i mikron istället för att koka nytt. Och varför? Det här är nästan en ännu viktigare fråga. Varför ska allt nu för tiden frysas in i kuber? Vad fan är det fråga? Alla måste sluta med det. Och alla måste sluta med att försöka optimera sina enda arma liv. För jag blir ledsen av det faktiskt.
Vet du vad jag fryser in i kuber?
Vill jag höra.
Vin, gissar
jag. Vin, ja.
Men det har jag hört många göra för som matlagningsvin typ.
Har jag det sen. För det vill jag inte kasta. Men jag har slatt vin kvar.
Mm. Nej.
Det är jättebra.
Men okej. När man har vin i matlagning, då behöver man ju ofta ganska mycket vin. Mm. Det är ju typ en tesked. Hur många får du använda?
I en köttfärssås häller jag ju i några kuber bara. Men ibland fryser jag in en halv flaska vin. Och det har jag till exempel om jag gör en böff.
Men då vill man inte ta sitt goda vin. Då är det typ 6 stycken sådana is...
Ja, men då tar jag inte iskuberna. Då tar jag halvflaskan när jag har fryst in.
Du har olika
rutin.
Du hade ju en liten frys. Hur stor del av frysen består av vin?
Bara. Det är vin och glass och mynta har jag också i frysen.
Ja, mynta är
bröd också, för det blir så tråkigt. Allt bröd är i frysen.
Det får man också ha. Bröd säger jag till. Mm. Crap Magic, han har ett återkommande äggproblem. Han köper 4-pack ägg och äter endast ägg till pyttipanna. Och pyttipanna, ja men det äter ju han bara var 14:e dag. Och under den tiden hinner hans 2 kvarvarande ägg passera bäst föredatum, och därför förstår ni vad han undrar. Kan man frysa in de 2 restäggen för att sen tina upp dem i mikron var 14:e dag? Han är väldigt noga med att upptiningen ska kunna ske så att gulan återigen blir rinnande. Mm. Att äta upp de 2 kvarvarande äggen mellan pyttipannorna, det är inte en tanke som Crap Magic tänker lägga någon energi på. Han har väl sparat all energi. Det är infrysning som är vägen framåt.
Jag förstår till och med jag att det inte går.
Att tina dem, nej.
Nej, att frysa in ägg.
Nej, precis. Mm. De spricker. Det kan man ju räkna ut med röven. Det är någon som också skriver i de här trådarna att folk måste sluta vara så jävla beroende av att leva genom andras livserfarenheter. Och det är kanske det sannaste jag någonsin har läst. Jag vet inte hur många såna här trådar jag har läst. Men folk säger, går det här? Man bara prova. Testa och se vad som händer.
Och jag vet att jag har er emot mig, men du kan ju börja med att prova att äta äggen när de är 2 veckor efter bäst före datum.
Ja, jag förstod väl att att vi skulle komma här. Du
men
är
jag vill säga det.
Nej, men du är i jättegott sällskap av alla de gammelmatskingar som menar att bäst föremärkningen på ägg, det är en del av en stor världskonspiration. Och om man bara vänder äggen med den spetsiga sidan neråt så klarar de sig i månader. Först efter att man har tagit sig igenom det, då kan man ta del av svaren som man faktiskt är här för att läsa. God skriver att äggen kommer spricka om han fryser dem med skal, precis som vi var inne på förut. Men att Crap Magic kan lägga äggen i en frysvänlig behållare och sen frysa in. Crap Magic svarar, en behållare? Det är ju fan genialt. Det hade jag aldrig tänkt på. Jag tror, det här är en gissning, men jag tror att de frysta äggen kommer upplevas på ett annat sätt än de som har stått i kylen. Lite gummiaktiga har jag sett att folk skriver. Just den recensionen kom i och för sig från folk, eller vad fan man nu ska kalla dem, som fryser in redan stekta ägg. Över till en annan tråd, den heter baconlindad nott man hittar i frysen och är startad av användaren Iptrix. Den skriver så här: i frysen hittade jag nott baconlindat med ett innanmäte som snarast såg ut som deg. Jag experimenterar ofta med mat, lagar allt möjligt för att det är roligt, men av någon anledning minns jag inte alls vad fan det där är. Frågan är om man törs äta det, någon som haft samma problem någon gång. Revolutions, som förmodligen inte skulle banga en gammal böcklingpastej som han hittat i någon bokhylla, skriver: det har blivit en bäst före hysteri i samhället. Vill du vara på den säkra sidan så tina upp krubbet, lukta, kolla konsistens innan du kör in det i ugnen. Smakar det okej så är det okej. TS var ju inte rädd för att äta skiten för att den baconlindade nott skulle ha blivit dålig. Han är ju rädd för att äta den för att han inte vet vad han har baconlindat för någonting. Men gammelmatskingarna, de står där redo i sina startgropar, redo att hugga med sitt lukta smaka mantra. TS Iptrix svarar: det som stör mig är att jag inte kan identifiera vad fan det är. Jag tinade det i kylen i ett dygn och nu får det stå någon timma i ugnen. Smaktest följer. Vi får väl se. Jag vet att jag lekte med massa baconlindat ett tag. Och långt senare, mitt i natten, skriver Iptrix: jag kunde inte komma på vad det var ens efter tillagning. Jag tror det kan ha varit potatis och lök i mitten. Deprimerande. Det fick bli knäcke istället. Seppo fan skriver: deppigt. Du kastade alltså för att du inte kunde identifiera det. Inte för att det inte var gott. Du har ju en gång lagat det med ett syfte och gissningsvis har du inte lagt in något äckligt eller giftigt i det. Gott, ät, äckligt, släng. Det här tycker jag är konstigt, att man skulle nöja sig med informationen gott eller äckligt. Visst vill man väl ändå ha ett hum om vad fan det är man äter. Särskilt när man inte minns vad man kan ha baconlindat i en baconlindningspsykos.
Det är en svår fråga att vända sig till forumet med. Vad är det jag har baconlindat
för? Mycket svårt.
Väldigt svårt att svara på.
Den påminner lite om de vem ringde trådarna. Ja. Det var någon på dolt nummer som ringde. Vem kan det ha varit? Andra saker som folk fryser in hemma i sina frysar, sperma, för att spara till senare. Det kan vara bra att ha, skriver de. Det är väl samma sak som att ha det hos någon dyr IVF-klinik,
ja,
antar de.
Det är samma.
Det är samma, precis. Absolut är det någon som svarar om hemmafrysen går ner till 200 minusgrader och fryser medels kväve. Big Macs kan också frysas in när the köp 2 betala för en season is upon us. I den tråden finns det också en länk till en instruktionsvideo för hur upptiningen ska ske, signerad Dr. Keith Massey. Det är väldigt oklart vad han är doktor i, vill jag bara säga först och främst. Jag har sett den här videon, jag övervägde att spela upp den, men jag sket i det eftersom att den mest består av Dr. Keith som smaskar. Tydligen i alla fall, om jag ska sammanfatta det, så ska man tina upp brödet och köttet för sig för att på bästa sätt, citat, bring the Big Mac back to life. Talle 22 har glömt en Ben & Jerry ute i värmen över natten så att den har blivit till en soppa. Kan man stoppa den i frysen igen, undrar han nu.
Det är en bra fråga.
Jajamensan, det går jättebra. Nej. Se bara upp för de tusentals iskristaller som kommer att bildas. Den separerar sig ju glassen. DK svarar att det går jättebra och att han till och med brukar göra det här med regelbundenhet. Han brukar köpa chocolate fudge brownie glass, låta den tina, fiska upp alla browniebitar och sen ställa in den i frysen igen. Och jag förstår ingen. ingenting.
Nej, det här var
varför
svårt.
Gör man så?
Nej, varför älskar man sig själv nu men hatar sig själv i framtiden? Att man är typ så, för jag antar att man tycker de där choklad fudge-bitarna är så jävla goa. Ja. Men man måste väl ändå lämna lite kvar till sitt framtida, ja.
Men det är också konstigt, varför köper han då inte bara choklad fudge? Ja, alltså det är så, det är liksom ingenting i hela den här soppan nej. Som är rimligt.
Nej, jag kan om inte man... heller förstå det här, för det skulle aldrig hända med att det skulle bli glass över. Eller att man skulle glömma glass.
Nej, det är väl om man tar fram den. Ja, kanske i fyllan då. Mm. Alltså kan man ju ta fram den.
Kanske det, ja.
Glömmer den fram. Ja, på internets mörkaste plats, familjeliv, där spirar infrysningspsykosen och möjligt än mer än på Flashback. Gänget där, de vill också frysa in sperma, inte sin egen, utan killens för att ha till senare. Och det tycker jag blir, om möjligt, ännu mer obehagligt. Lite smörgåstårta som blev över från yngsta barnets dop under diskodivan, om man kan dra rätt i frysen. Och det tror jag att man kan om man inte har något emot att majonnäsen och gräddfilen skär sig till oigenkännelighet. Önskan svarar att gurkan skulle kunna bli lite trist bara, men att den nog ska vara okej. Okay. Sen ändrar den sig, gurkan, och frågar om inte TS kan bjuda över några på middag istället och bjuda bort smörgåstårtan. Och det är väl det rimligaste man har hört på jävligt länge, eller hur? Aragorn fick lite nudlar över efter kvällens vok och undrar om det går att frysa in. Nudlar? Nej, svarar folk. Där går faktiskt gränsen. Och då skriver hon, okej, jag trodde nästan det. Då får både gubben och jag matlåda imorgon. Och det var väl klokt. Det är nästan så klokt att det hade kunnat vara ett förstahandsalternativ. Irre 42 har tänkt att frysa in lite skagenröra som hon har över, men vill bara dubbelkolla så att det är en bra idé. Nej, säger folk, det är inte en bra idé. Och först blev jag vansinnig när jag läste om hennes planer, tills jag läste orsaken till att hon skulle frysa in skagenröran. Och det var att hon fyllde år, hade bjudit sin familj, sin mamma och sina syskon på kalas, men att ingen av dem hade dykt upp. Mm. Och då kände jag istället att Irene, hon får frysa vad fan hon vill. Frys in den jävla morsan till exempel, och tina aldrig upp fanskapet. Priset för mest overkliga infrysning, det går till Bysan 80, som undrar om man kan frysa in gröt. Gröt som är en rätt jävla ledsam anrättning i sig, som man måste strössla med tillbehör för att den inte ska smaka utvandrarna. Den skiten, det är det någon där ute som lägger i frysen när det blir lite över. En halv portion ser jag framför mig. Och sen får man någon morgon en halv portion lyxgröt, det vill säga gröt som är gjort samma morgon, och en halv portion tinad fryst gröt. Och hur man ska klara sig genom en sån dag, det är en fråga som jag faktiskt vill ha svar på. Men taktiken att försöka undvika framtida tjafs genom att försöka lära känna sin partner lite bättre, som jag har gjort den här veckan, det ger jag 5 av 5 Flashback-katter faktiskt. Jag rekommenderar det varmt. För under veckans scroll, där jag aktivt har letat efter folk med samma djupfrysningsbeteende som min tjej, har jag kommit till en mycket viktig insikt. Och det är att det hade kunnat vara mycket, mycket värre. Hon må frysa in minsta lilla smula på grund av ångesten inför att slänga mat, men hon använder i alla fall inte frysen för att optimera livet och till att spara energi och göra allt mer effektivt. Hennes djupfrysning, det gör snarare livet motsatsen till optimerat. Allt blir lite jobbigare och lite mindre effektivt när en ensam fryst potatis ska smälta samman med ett gäng nykokta. Eller en matsked fryst smuldeg måste kompletteras med en lagom mängd nygjord dito. Och det uppskattar jag verkligen med henne. I framtiden kommer jag le på insidan när jag ser henne varsamt förpacka brödsmulor eller en halv äten fiskbulle och tänka, tack Jesus för att jag har haft sån tur. Och jag hoppas att hon gör detsamma nästa gång hon ser mig lägga en blöt handduk i soffan, eller varför inte på hennes sida av sängen, eller lägga dagens kläder i min garderob, det vill säga högen nedanför min säng, eller lämnar osten framme en hel dag, eller öppnar en ny yoghurt fast det finns kvar i den gamla förpackningen, men jag gillar inte att behöva vika ihop kartongen och pressa ut det sista som finns kvar. Eller när jag skrämmer henne. Jävla
monstret, fy fan! Det är helt sjukt att hon inte har lämnat dig.
Det lämnar jag till henne. Vi verbaliserade det här för ett tag sedan och då sa jag också, det har jag lämnat till dig att göra. Och då sa hon, du förstår väl att jag inte heller tycker att det är så roligt. Då sa jag, det förvånar mig. Jag trodde att du gillade det. Eller till exempel också när jag skrämmer henne, fast jag vet att hon hatar det. Eller när jag lägger snus på varje plats jag har befunnit mig under dagen i lägenheten. Eller när jag tankar bilen inför en lång resa, men bara halvtank för att det känns så dyrt annars. Så vi måste stanna och fylla på flera gånger, fortsatt bara halvtankar. Eller för all del, när jag eldar upp mig så mycket över att ha blivit orättvist behandlad av ett försäkringsbolag, trots att vi har betalt premien i 10 år, så att hon måste ta hand om barnen i 2 timmar medan jag grinar av ilska och andas i fyrkant. True story.
Åh, oh, gud vad vackert hörni.
Åh. Oh. Så jag gillar inte att jag tar ut det sista.
Jag tycker det är så trist där i botten.
Ja.
Det lämnar jag till henne.
Vet du, jag tyckte det var en sån fin skildring av hur det är att vara människa idag. Det var så vackert.
Mm. Ja, det var det. Och mörkt.
Ja, men det var också vackert och mörkt och ljust. Och allting. Det här var folkbildning, tycker jag.
Det var det, sannoliken.
Som vanligt, det är väldigt bra på.
Vi får avrunda ju och tacka så jättemycket till alla som lyssnar.
Och till våra patroner.
Och tack, Flashback.
Och hörs. Admin.
Hej,
hej. Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.